Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Programmet presenteras av Betsafe.
Liverpool, Arsenal and Chelsea, I think so.
Chelsea.
That would be the top four.
Chelsea, Man City.
Liverpool. They're the big one.
Say Arsenal or Liverpool.
Liverpool.
City, Liverpool.
Arsenal.
Ett nytt avsnitt av småprogram från Storbritannien är det dags för. Välkomna hit till oss. Decemberruschen är i full gång ju. Både för de som jagar titeln och för de som försöker förlänga Premier League-livet. Vi tar det från toppen. Dagens expertkompisar, Ola Andersson och Bosse Pettersson. Sitter gott och fint och bra.
Superskönt.
Matchtröjan på dig, Bosse.
Mm. Ja, men ibland...
Vi lirar overallen.
Ibland tar jag på mig den här när jag är i fint sällskap.
Vad man än tror så är jag faktiskt med den här fina sällskapet Vi lirare.
Vi lirare. Ja. Värt att ta del av, eller
absolut.
Hur? En god
absolut.
Sak.
Ja, så är det.
Mm. Där Bosse är ambassadör, initiativtagare.
Ja, vi är ungefär 400 ambassadörer idag med Lennart Johansson som lite hedersambassadör. Så att, jag grundade det här 2014 och håller på att jobba hårt med det nu. Mm.
Själv valde jag en polotröja.
Mm. Sitter dagen till ära.
Ja, någon slags 60-talstouch.
Den slog väl igenom någonstans där på 50-60-talet.
Han hade synpunkter på det, Bosse, tidigare idag. Men det är inte det vi ska prata om. Ni kanske lyssnar också. Då spelar det inte så stor roll vad vi har på oss kanske. Manchester City, Chelsea, 1-3. Vi tar det från toppen. Chelsea serieledare, City. Mm, vad händer där? Vilka svar fick vi egentligen? Fick vi några?
Ja, det får man alltid från fotbollsmatcher. Det är extra roligt att titta på de lagen där de bästa spelarna är. Och man kan väl slå fast att de här två lagen kommer i alla fall vara i toppen. Det är jag helt övertygad om. Sen om de blir etta eller tvåa, vilket av dem, det kan jag inte säga än. Men det är två riktigt bra lag. Det ena laget, Chelsea, har ju gått från att ha haft en lite så lite jobbigare start. Och Conte har fått ordning på laget, jobbat väldigt hårt med det. Och som vi alla vet, gått från en trebackslinje, eller från en fyrback till treback. Och sen spelar ett, om man jämför de två lagen, i alla fall för mig, så är det laget som springer mest i djupled, tycker jag. Med spelare som Costa, Hazard och har varit med Pedro igår och Willian sen. Så. Det är väl det laget som vann den här matchen i alla fall.
Det var så de vände i alla fall. Det var det bollhållande Pep Guardiola-laget mot det kontrande och försvarsorganiserade Antonio Conte-laget.
Ja, det är, så kan man ju se det lite fotbollsfilosofiskt. Jag tycker ju ändå att Guardiola liksom driver den där possession-fotbollen lika tufft som han gjorde med Barcelona där vi ibland satt och ruttnade liksom på den där lite nästan handbollsliknande fotbollen. Jag tycker ändå att han nu med de här spelarna han har i sitt försöker driva liksom ett djupledd spel. Och det vi lärde oss av den här matchen tycker jag, det är ju att det är svårt att ta ställning så där för vilken av de här två alltså riktigt, riktigt bra fotbollscoacherna ska man hylla mest efter den här matchen. Mm. För att det är ändå 60 minuters nästan utspelning av Guardiola och City. Sen är det ju lika roligt och fascinerande och lika svårt att veta vad egentligen det är som händer när Chelsea sen tar över sista halvtimmen och vinner med 3-1 på bortaplan. Så att det konklusionen tycker jag, det är att jag tror Premier League kommer att leva med den här typen av matcher ända fram till sista sekunderna, så det tror jag.
Vi kan slå fast att det är två bra lag.
Ja, för fanken.
Två bra coacher och två lag som förmodligen kan vara något lag till som slåss, ges in i fighten, men skulle förvåna mig med det materialet och precis, de tränarna, och om de inte skulle vara med och fighta som toppstriden.
Det som bara, jag kan inte glömma missa och haka på det nu när du säger det, alltså så bra. Tänk att det här laget, Chelsea-laget, presterade så uselt under Mourinhos tid och så lång tid.
Det kanske är den största gåtan fortfarande.
Ja, det är helt otroligt. Mm. Det går liksom inte att hitta någon riktig nyckel på det.
I stort sett samma gäng har nu tagit 8 raka segrar. Manchester City och Pep Guardiola, jag får tanken så där. Gör han inte lite onödigt svårt för sig ibland? Det ska vara så himla vackert och filosofiskt och krångligt. Varför inte bara vinna en match på vilket sätt det nu än är? Eller är det högre värden?
Nej, jag tror inte att det är högre värden. Alltså, Ola, ni vet hur vi har sett att och gnällt på Wenger genom åren, alltså med hans sätt att tänka fotboll. Men herregud, stäng igen matchen och herregud, backa hem lite och ta hem sig. Men alltså de här personerna, Wenger och Guardiola, tycker jag personifierar liksom det här. De har en spelidé och den tänker de driva ända in i det absolut sista
blodstopp. Och ibland tycker jag att det är till och med viktigare än att vinna matchen på något sätt.
I alla fall kortsiktigt. Jag tror att de är oerhört angelägna, inte minst Guardiola, att liksom vinna hela grejen i slutändan.
Och han har ju vunnit förut också.
Exakt.
Såklart, visst.
Men kortsiktigt så kan jag tänka mig att han jag tyckte man såg lite intervjuer och det på hans. Det är inte så att han går hem och gräver ner sig för det här, utan han tar nya tag.
Mm. Runt omkring Etihad så finns det i alla fall inga tvivel om att Peps utpekade riktning är den rätta, den enda rätta, tvärtom.
There's only one team actually from Manchester, and that's blue.
They really have a good chance, but maybe better than ever.
We don't want one trophy this season, we don't want two trophies this season, we don't want three. We want as many as we can get our hands on. We pay hard money every year to go and watch the team through and throughout. We want trophies. Our club demands the amount of money we've spent on our club. We demand trophies.
You can't predict it. The last couple of seasons have been that tight. Any one of four clubs could win it, and City will be there.
I think playing the way that we have, but we've got to start putting away the chances that we get. Things that might go against us is the teams that are coming, putting everybody behind the ball. It's hard to break them down sometimes.
Pep's changing everything. Not just the way we play, the culture, the socialising, everything about the club. So I think maybe next year we can really push on then. This year, I'm not so sure we're changing that much.
We are building a team here. If we don't win the Premier League this season, and we should, because we're currently top and that's where we want to stay, if we don't win it, he's building a team and building foundations now at City. What previous managers like Mancini could not do, and he's building on the success of the club. Rome, as I say in life, Rome was not built in a day, and then Man City would not be built in a day. We're spending money, crazy money on players. They all have to blend in to make a top quality team like Real Madrid, Barcelona.
We didn't expect it to be this good this quick, but I don't know, things could go wrong. He said it's not going to be easy. This is a journey of what we're all on. We've all got to stick together. Times are when it's going to go wrong, times when it's going to go brilliant. So no matter what happens, we're in it for the long haul.
At least now, if we lose, it's not because we've no ideas or like a commitment. We're playing hard, it can change the tactics. If you lose, you don't mind. It's not as bad. But if you play and you don't commit and you lose, that's bad. So I'm going to enjoy this year, but I don't think we could win it all. I never have. Some fans say we will. I don't think we will. But I'm going to enjoy it.
Nästa lag, nästa ämne när vi tittar till ligan som helhet och titelstriden specifikt. Liverpool efter 15 raka matcher totalt sett under den här hösten utan någon förlust. Och 3-1 med en kvart kvar borta mot Bournemouth. Så sa det bara smack, smack, smack. Det var någon liten skotte som kom in där och såg till att det blev vändning i matchen. Bournemouth vann med 4-3. Finns det plötsligt frågetecken kring Liverpool?
Ja, det går ju alltid att leta fram styrkor och svagheter på alla lag. Alltså ska man titta lite brett på Liverpool så tycker jag de saknar den där riktiga bredden. Nu tvingas Matip skada, då tvingas man slänga in Lucas Leiva som inneback där. Tycker jag är ett svaghetstecken. Coutinho skadad, Mané ska ju försvinna på mästerskap och Lallana, hur lång tid tar innan han hittar. Så att det är väl lite det som jag känner kring Liverpool, att har de den där riktigt stora, tunga bredden att klara några skador och lite formsvacker på en del spelare? Ja.
Ja, försvarsfunderingarna kan man ju få omedelbart nu då, med 4 insläppta och vara 3 på en kvart där, såklart.
Man hade matchen under ganska så bra kontroll. Alltså jag säger så här, frågetecknen ska ställas utifrån vilken ambition på placering man har.
Ja, men nu är de ju med där uppe.
Ja, men alltså om man säger att det topp 1, ja då är det ett frågetecken. Ja. Men då är det fler som är involverade i det frågetecknet. Då är det nästan alla lag. Då börjar man ju fråga liksom om City kommer
grejer. Ja, det är klart det finns fundering kring alla.
Men alltså topp 4, så är liksom, då är ju de ett topp 4-lag som är nu, trots det Bosse nämner. För alla har sina grejer som de måste, sina utmaningar. Och med tanke på hur fjolårssäsongen, och vi har ju hört Klopp berätta just efter den här förlusten att ibland blir det såna här matcher, och trots att man tycker att man har dem och vi spelar inte bra fotboll så blir det såna här matcher. Men jag tycker väl att för att en topp 4 placering och sen var den kan hamna där i, det är ju svårt att säga om nu, men då tycker jag att definitivt att man har, trots att man har de här utmaningarna att ta hand om med skadade spelare och så.
Coutinho fortsatt skadad. I kvarteren runt Anfield råder det bara ett rött kärleksskimmer. Det har gjort så under hösten i alla fall, kring allt vad laget och Klopp har gjort hittills.
Well, I think Jürgen Klopp, he wants to win everything, and so do we.
So we haven't got the worry of Europe this year, unfortunately. So winning silverware is really key for Liverpool.
So Liverpool, I think everyone's buzzing, everyone's loving it. Yeah, you go into the stadium and it's electric. Yeah, you get shivers down your spine the whole time. It's amazing. Everyone's really looking for us to win.
I think it's the consistency. It's the mentality of, you know, like with respect to Watford, we're playing a team that we expect to beat on paper, but you've got to go out there and be professional. You've got to take that game as though we were playing Everton or Man United or Chelsea and go out there with the same sort of like character. And we've got to win these sort of games in order to be challenging come May.
I think just need to be patient. Need to not try and start taking shots from anywhere. You need to like build up, and that's how you do it. Just believe in yourself and believe in your own ability.
Definitely 1-4, and hopefully we'll get top 4 this season, and hopefully we'll be back in at the Champions League next season, and that's what we all want. But anything better than 4 is obviously a bonus, but we're definitely in at the running for the title.
It's close. Look, having the beginning of the season we thought, let's hope to challenge for top 4 and get back into Europe next season and then build from there. And that is still our aim now. You know, today we're up there, we were joint top. We've got to take each game as it comes. I think the advantage that us and Chelsea have is that we're not playing European football this season, but that sounds daft because we're all trying to get back into Europe. Yeah. So, but we've got to take that as an advantage this season. And you know, players can rest in between weekend football. It gives us a good chance. We didn't expect to be up here in top 2, top 3 at this time of the season, especially with the start that we had. But, you know.
Yeah, but they're saying the top 4, aren't they? Not me. I want more than the top 4.
I think it depends on what other teams do as well. There'll be 4 main teams this year, and there won't be a Leicester winning it ever again for another 150 years.
Programmet presenteras av Betsafe.
Nästa diskussionsämne eller lag i den här nästintill titelstridsliknande diskussionen då. Arsenal, som ju faktiskt är det enda topplag som inte bygger om, bygger nytt. Och på så sätt så menar jag i alla fall, jag vet inte vad ni tycker, att det riskerar lite grann att bli en het titelkandidat som lite grann glöms bort för att processen inte finns där. Utvecklingen är inte densamma och man inte följer det på samma sätt, utan mer tar det för givet att ja, men Wenger gör som Wenger har gjort genom
20 år.
Ja, över 20 år.
Ligger i vinnarhålet kanske.
Ja, vad känner ni kring det där?
Nej, men det är ju kontinuitet. är ju alltså den enda diskussion som har varit med Arsenal har ju varit om vilken typ av forwardskvalitet man ska köpa in inför den här säsongen. Och då köpte man Lucas Perez och så satte man upp Sanchez som forward. Så det är avklarat. Så
köpte Lucas Perez och satte honom på bänken.
Ja, men det var ju så. Och sen funkar Sanchez i liksom det spåret att ge laget ett flyktigare spel och ett fräschare spel egentligen. Och hitta en bra balans med att hålla i bollen och gå i djupled. Sen om det är liksom... Om det kommer att vara den enda processen under säsongen, för att det kommer ju komma nu när man är där uppe med de här lagen, så kommer ju liksom kraven ställas på, ja, varför om man nu inte utmanar City och Chelsea, så kommer de frågorna komma tillbaka naturligtvis. Mm.
Men så utvecklingen finns där också i Arsenal, rent av bättre än förra säsongen? Eller vad
ja, jag tycker det. Ja, men jag tycker det. Jag ser upp för Arsenal, alltså, för att jag tycker lite som vi var inne på när det gäller Pep Guardiola, så har ju Wenger styrt om sitt också. Väldigt mycket possession, väldigt mycket sidled, nöta. Det har blivit mycket rakare i Arsenal. Dels med det du är inne på, alltså omplaceringen av Sanchez, men också Theo Walcotts position att gå ifrån den här höger, alltså lite som Pedro har jobbat i Chelsea. Backlinjen är ju betydligt bättre idag än tidigare med Staffy där, alltså, ja. som har kompletterat Koscielny väldigt bra. Mm. Frågetecknet för Arsenal, det är om man får igång Cazorla, tycker jag, för att man behöver alltså lite mer konstruktivitet på centralt mittfält. Özil har ju också på något sätt blommat ut och ser lite tyngre, lite tuffare ut, tycker jag. Naturligtvis då med de här djupledsalternativen som finns, som är nödvändiga för
sen
honom.
Sen är det så, om vi ska lägga till det, ursäkta jag bryter, men det är ju så att med Arsenal har man nu fått två sätt att spela fotboll. Mm. Alltså plan B är ganska inövad. Oftast är det så att plan B brukar inte vara bättre än plan A. Men nu har man med Giroud på bänken. När ni inte plats att spela. Men vissa matcher så kan man antingen då rotera, eller så man i matchen kan med Giroud. Det har vi sett honom göra nu några gånger. Komma in och sätta bollarna så fort han har blivit in. Så då har man plan B liksom inarbetat redan. Och det är inte många lag som har det.
Nej, räkna inte bort Arsenal. Sen ska man en plusfaktor till, tycker jag. Det är att man inte glömmer bort att både Guardiola, Conte och i viss mån Klopp är färskingar i Premier League. Alltså Wenger kan den där ligan precis ut och in, vet när de tunga bitarna kommer i säsongen och så vidare. Så att han har en fördel. Så att 2017 kan bli Wengers år.
Innan vi närmar oss några av helgens matcher, några specifika kortisar som jag måste ta med. Leicester är mästare, de är i Champions League-slutspel och 2 poäng från nedflyttningsstrecket. Risk för att åka ur som mästare?
Ja, absolut. Är man bara
känner
två
du så, som det ser ut? Ja, men som det ser ut också.
Ja, både som det ser ut och placering och poängskörd, så att säga. Så det är självklart, för jag menar, är man indragen i den där striden, då spelar det ingen roll vad man har för historik. För man är nere i smeten där, den är svår att ta sig ur bara genom att säga att vi måste spela bättre fotboll. Mm. Och vi är trots allt mästare, utan då är man där nere av en anledning.
Jag delar ju den uppfattningen, och jag tror att av de där lagen som är där nu, så är Leicester sämst förberedda av alla lag mentalt på att det här kan gå åt fanders. Det kan vara en kraftig minuspost för dem.
Okej. Okay. West Bromwich, snudd på Europaplats alltså. Och i filosofträsket, som jag benämner det ibland, där tränarna reser runt med sina pärmar och idéer, då kan det vara rätt befriande med lite Tony Pulis-fotboll.
Håller helt med om
det. Tycker du det?
Ja, det håller jag helt med.
Jag var lite rädd för att
det
inte
får. Jag håller helt med. Jag är så glad att fotbollen äntligen innehåller så många olika varianter, så olika sätt att tänka. Sen vet jag vilken fotboll jag föredrar, vilka som låter mitt hjärta pulsa lite mer än vad kanske Tony Pulis sätt att spela fotboll. Men jag älskar att de här variationerna finns.
Det är jättekul att det finns olika sätt att spela, för att alla klubbar har olika förutsättningar. Alltså, det är väl klart att alla skulle vilja... Nej, kanske inte alla, men att göra en bländande anfallet från målvakten och ta fram bollen och sen spela ut motstånd. Men det klarar inte här, för sådana spelare är oftast mycket dyrare bland annat. Och då kan man behöva spela ett annat lågt försvarsspel och sen kötta in några fasta. Och det är ju tjusningen med att det finns ju utrymme för allihopa.
Det kanske, ja.
Ja, nej, men bara knorr. Alltså det som ytterligare att knåra till fotbollen som gör, det är att lag nu börjar att variera olika sätt att spela under matcherna.
Mm. Men Bosse, du vill fan inte förlora mot ett sånt lag.
Nej.
Nej, det vill man inte.
Apropå dåligt förberedda spelare och klubbledningar och managers i bottenstriden. West Ham, succélag i fjol, är i fritt fall, akut kris. Spelarna tar inte ens i på träning. Att sparka Bilic, är det enda räddningen?
Ja, han sparkar sig själv. Aha. Skulle jag vilja säga. Nej, men alltså man blir bekymrad när man, nu har vi ju sett intervjun, så det är inte så att det är via någon tidning eller någonting annat, utan vi har sett intervjun på att den som är högst ansvarig för den sportsliga biten i klubben säger att spelarna inte kommer till jobbet och gör sitt jobb. Då är man på vingel ordentligt. Så att frågan är om inte han sparkade sig själv med det uttalandet.
Ja, för mig är det där, precis, jag håller med dig. För mig är det där sista desperata frågan till spelartruppen. Är ni med mig eller inte? Mm. För det är en öppen fråga om de liksom kommer att, så att säga, jobba professionellt på träningarna och på matcherna framöver.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I podden och den långa tv-versionen så riktar vi in oss nu mot några av helgens hetaste matcher. Glöm nu för tusan inte, om ni inte redan har gjort det, att likea oss på Facebook. Wenström Television, en tumme upp, och ni får alla program från oss i ett enda flöde. Arsenal Stoke på lördag eftermiddag, en sådan match alltså, där Gunners generellt sett de senaste säsongerna har haft som svårast egentligen när de har ställts mot fysiska motstånd. Men frågan är om Stoke är Stoke längre?
Ja, det är en bra fråga. Vad jag menar. Det är bra. Ja, alltså, jag tror att Stoke är, om Stoke var Stoke till 100% förut, så är vi Stoke 50% av det de var förut, och sen har liksom fått en mix av lite andra spelare, och ibland så är det inte alltid en fördel, även om Stoke till 100% inte var alltid så kul att titta på.
Högre höjder men lite tappad identitet?
Ja, lite där? Så vill jag säga. Men när det stämmer för Stoke, om de där 50 organisation och fysik och tillsammans med de här 50 lite mer flärd och lite mer kvalitetsfotboll, när det stämmer så slår de ju nästan alla lag i Premier League. Och det har vi sett bevis på, framförallt när Arnautovic kan dribbla sig fri och ju komma till fina avslut, och på andra sidan Shaqiri. Så,
till och med Jonathan Walters kan ha en fantastiskt mål. Ja. Du satt och lurade
på den. Nej, jag satt och tänkte att Walters,
ja, men jag tänkte inte nämna,
och Charlie
Walters,
Adams och Peter Crouch fortfarande är liksom med i Premier League.
Det är klart att Stoke är Stoke.
Stoke,
men inte till 100%, utan en upputsad variant som kan, när de hittar balansen, spela riktigt bra fotboll.
Vrider Mark Hughes upp de där, försöker i alla fall att göra det fysiska, och ta upp de där bitarna i ett sånt möte som just med Arsenal?
Alltså jag tror att han är ganska chanslös idag med de här spelarna som du nämner. Alltså med Shaqiri, med Arnautovic, med Bojan Kerkis. Alltså du får inte de där spelarna att helt plötsligt liksom börja spela fysisk fotboll.
Nej,
eller
men
ställa
han kan
press.
Ju göra vissa val ändå.
Att, ja, det kan han. Han liksom... har ju lite där, men det är ju inte så jävla mycket han har att välja på med den där Whelan och med Charlie Adams. Och
ja, han får försöka spela fotboll där, så gott det går alltså.
Ja, och hoppas på det du är inne lite på. Alltså, att ha de där lirarna, alltså den där dagsformen, den här Notovic, han kan ju lura upp vilket försvar som helst egentligen. Men jag tror att det här är en munsbit för Arsenal.
Munsbit? Mm. Vilken är den bästa? För du har ju varit inne på
bästa
det.
Bästa munsbiten?
Nej, bästa mittfältskombinationen som Arsenal kan ha. Om det nu är den största frågan. Med Coquelin, Elneny, med Xhaka, med Cazorla. Alltså om alla är friska, vilket är er favoritduo där på mitten? Vi tar det bara kort.
Nej, men jag tror att du skulle kunna ställa samma fråga till Wenger, och det är inte säkert att han kan svara på den riktigt, för att han har ju lite att välja på där, men jag menar att han måste ha Cazorla. Det är liksom utgångsläget.
Men då måste han ha två, eller hur? Det går inte att spela 4-1.
Nej, han ändrar ju inte där. Han är ju så fast i sin modell, så det finns ju inte. Så att Cazorla, eller hur?
Ja, för det gillar vi den typen. Om du säger Cazorla, får jag ta nästa då?
Ja, men
och då
tycker jag
den som defensivt är bäst då, om vi säger att Cazorla är den som tar fram bollarna och styr, då blir Coquelin bredvid. Till dess att Xhaka har bevisat så att säga att han är en spelare bredvid Cazorla och liksom kan förhålla sig till och växeldra så. Jag tror kanske att jag har sett för lite av Xhaka för att kunna säga att han går in idag och spelar bäst bredvid Cazorla.
Så då blir det alltså fördelning verkligen, om det ska få bästa kombinationen med Coquelin som den defensiva verkligen och med Cazorla som den konstruktiva.
Jag håller med dig om det där. Alltså, Nene är ju den som är egentligen mest hotet i djupled av de där. Sen finns det ju andra konstellationer med Ramsey och sånt där, så det finns ju liksom lite att trolla med där, men jag delar helt din uppfattning om att den här Xhaka måste väl för tusan börja och se ut som någonting. Varför letar han upp honom? Han borde kunna vara den där lite Matic.
Han gjorde en hel del i EM som vi såg. Ni vet, vi diskuterade om i EM-familjen. Kommer ni ihåg det? Där han var liksom en quarterback lite grann med sina långa passningar. Så det skulle ju kunna erbjuda lite dimensioner, men... ännu inte riktigt, va?
Nej, hittills är han ett frågetecken.
Jag tycker han har spelat för lite för att kunna säga. Och det beror ju på att de har ju en konkurrenssituation på mittfältet som är utmanande än som man ska kunna utvecklas.
Arsenal kan sätta lite press på Chelsea idag genom att gå upp i en position om serieledning, gå upp i en duell om det.
Absolut. Mm.
City-mötet, Leicester-Manchester. Alltså det är mästarna på hemmaplan i utsatt situation. Manchester City efter förlust då i toppmötet med Chelsea. Hur passar den här matchen Manchester City och Guardiola fotbollen om Leicester ska kontra?
Nej, men det här är en jätteläskig match om man ser ur Guardiola. Nej, men jag tror han verkligen känner av det. Nej, det gör han ju inte. Men jag...
Han borde
göra det bra. För jag menar, Leicester, det här är ju liksom drömsituationen för dem. Att nu äntligen få tända till lite i ligan efter Champions League-framgångar. Så där. Ta sig an City och få göra det på hemmaplan och ha en spelstil som passar sitter ganska illa då. Så backa hem och är väldigt kontringstarka. Så att med färsk minne vad som hände mot Chelsea så åker City-laget och City-spelarna till Leicester och vet att de är väldigt skickliga i omställningsspelet. Så att det skulle oroa lite.
Absolut. Mm. Det är inte alla City-spelare som åker. Det är ganska många avstängda till nästa match.
Exakt, det är en faktor. Väldigt stor faktor
mot ett lågspelande lag. Med att inte
men det åkte på en match avstängning efter 5 gula kort. Ja. I bråket senast, bara för att reda ut det här, där Aguero alltså gick in stenhårt mot David Luiz.
Borta 4 faktor, eller vad är det?
Ja, just det. Han är borta 4 matcher eftersom han tidigare hade en avstängning. Och då blir det automatiskt en match extra, så att säga, utöver den 3 matchers avstängning som han åker på med direkt rött kort. Fernandinho också direkt rött kort i den där röran. och 3 matchers avstängning. Fick jag alltså, det rätt?
Jag tror i alla fall så är de borta till nästa, hur många matcher vi ser varje lider.
Är det många som
men
saknas?
Jag tänkte nästan säga att den här matchen kommer båda lagen vara ganska bekväma i när de kommer till. Leicester med det sättet som Bosse säger, att få spela det naturliga Leicester-spelet som de vann ligan på förra året. Men också City som vill hålla i bollen och inte ser ett problem med det. Fram till dess jag tänkte på att alla de här 3 spelarna som är borta, och framförallt då Aguero. Och Inacho har ju varit bra när han har kommit in och gjort. Men det är ändå ett avbräck och ändå en osäkerhetsfaktor. Som jag tror att den där, du är nog beredd att vrida över på bostadsspår. Att den där matchen blir de. För de måste ju träna nu hela veckan, alltså inför den här matchen. Och hur ska de spela mot ett lågt Leicester? Mm. När de vet att det finns killar som vill springa bakom.
Båda gillar matchbilden.
Ja,
men inte läget. Nej, ingen gillar läget, va? Eller hur? Är det lite så?
Nej, men det är bra.
Ja, vi enas där helt enkelt.
Men alltså, förlusten mot Chelsea sätter ju lite nytt läge. Så är det.
Manchester United mot Tottenham. Vad sägs om 1-1?
Hade du gett mig, ger du mig ett kryss på förhand så... tror jag att det är ett resultat i alla fall United känner igen. Men det är också ett resultat jag skulle vara bekväm med att tippa. Så att ja, ett. Säger jag ja.
Därför att det är vad United har presterat nu ett antal matcher, inte minst på Old Trafford. De har dessutom nu då till hela den här raden bara en enda seger på de 8 senaste Premier League-matcherna. Någonting saknas ju. Segen hade de i sin hand borta mot Everton. Men... försvann ur den.
Ja, de gav bort matchen totalt och det är ju obegripligt egentligen med de spelarna de har.
Jag tycker... Vems fel var det då? Var det Fellainis fel eller att han, Mourinho, så att han ens fick komma in?
Nej, jag lägger väldigt mycket på Mourinho i det här fallet, för jag tycker att när man ser att sitt lag kapsejsa som United gjorde i andra halvlek, då måste man från sidan på något sätt agera istället för att sitta och se lite halvtjur ut egentligen hela andra halvlek och bara se hur det här händer. Sen tycker jag byterna var ingenting bra. Alltså jag har en känsla av att det här kan passa Tottenham ganska bra i det här läget. De vinner 5-0 senast, har fått igång sitt lag. Ali börjar se bättre ut som har gått lite på. Och sen tror jag, vilket har förvånat mig tidigare, att inte fler lag sätter hög press på Uniteds backlinje. Alltså kan du hitta något mer tacksamt än att sätta press på de där Jones och Rojo och den där Darmian. Så jag tror att Tottenham med det självförtroendet nu ändå, och de har bara förlorat en match, kan liksom sätta ett jättetryck på United. Och United har inte det där hotet i djupled som man behöver när man spelar med liksom backlinjen ganska högt. Om han inte väljer att sätta någon spets framför Zlatan Mourinho, men det gör han ju.
Nej, det gör han inte.
Rooney inte avstängd, det var han ju mot Everton. Beji på väg tillbaka, han hade plats på bänken. Där satt ju också Blindt. Alltså, hur kommer den, alltså, är det inte försvaret?
Nej, men de har en jättetrupp United. Alltså, jag börjar titta, eller hur, när man börjar titta på vilken har den bredaste och mest kompetenta truppen. Alltså, jag börjar luta åt att detta är United när du tittar på
det. Oj, då får han ut väldigt
lite. Och framförallt så tycker jag att det var när de hade ett sånt läge när senaste matchen mot Everton som var så dåliga första halvlek. Och de ledde med 1-0. Zlatan gjorde ett fint mål för övrigt. Ytterligare nobb sådär. Och har läget. Men är så skraja för att de förlorar den där matchen. Så att de tar hem hela laget. Tar hem laget kan man göra. Men sen alltså inte har inget sätt att komma ur försvarsspelet. Utan de jag vet inte, så kan du räkna till 15-20 rensningar i hand. Bara liksom sådana, bort från egen plan, bort från eget straffområde.
Sådana som bara kommer tillbaka om och om igen.
Ja, precis,
det är som att be om att få press mot sig.
Och det handlar ju inte om att man möter ett lag som är övermäktigt. Utan på papper och i alla tabeller och allting så är det ju United som har spelarna att kunna spela sig ur.
Ja, jag håller med dig.
Det är det som blir så konstigt.
Drar det mer och mer, ännu tydligare. Jag menar, alla har ju ögonen på Mourinho, men att det verkligen är en managerfråga och ett spelsätts problem som har
skett med United nu, det är ju att från den där solklara bra starten som han fick. De vinner ju alltså ändå de första 3 matcherna och allt går hans väg. Och liksom
lite
han,
sista minuten, lite
exakt, och han blir större och vidare och alltihop i resonemangen. Så kommer ju en helt ny situation. Och det är det som är lite spännande att se nu hur Mourinho hanterar det här. Vi såg ju han hanterade i Chelsea. Det blev ju stendött. Mm. Och vad händer nu? För att nu börjar liksom kniven ordentligt komma på Mourinho, för att han måste få ett par, tre, fyra vinster med United nu. Det är bara ett måste om inte den här säsongen ska bli ett totalfiasko resultatmässigt.
Och frågan är, det är inte en fråga, man ser ju på han hur han mår. Så vi behöver inte ställa den frågan. Nej. Men han känner ju igen den här situationen, det måste han i alla fall göra, när han känner att laget glider honom ur händerna. För det hade han ju förra med Chelsea. Ja,
och det han gör, det biter inte.
Ja, och det han gör nu biter, det händer liksom inte. Och liksom, men det håller på, alltså ratten håller på att vrids åt samma håll igen här nu. Och han får liksom inte tag på det. Mm. Och den frustrationen, den tycker jag man ser i honom. Allt från intervjuer till liksom hans agerande. Som oftast under läktaren och framförallt, eller på avbytarbänken. Men framförallt hur dåligt de agerar ute på plan.
Jag tycker alltså det man, om man tittar tillbaka historiskt lite på Mourinho, så har han haft liksom ganska rutinerat lag, ganska rutinerade spelare som har klarat av ganska mycket själva där när det blåser som tusan.
Lite Terry och Lampard och Drogba, den stommen, ja. Och på andra håll också.
Ja, Real Madrid och med Inter och sådär. Men alltså tittar man på den här konstellationen i United nu, så är det massa nya figurer, oavsett om de är ganska erfarna som Zlatan och sådär, och sen en hel del unga spelare. Och du vet, när det där inte, alltså man kommer in i den där lite negativa spiralen som de är nu, alltså, så det, han kommer få slita för de där 40-50 millarna eller man har om året, det kan jag lova.
Är det bara det?
Ja, jag vet inte.
Tottenham,
det kanske var 50.
Det är nog det dubbla.
Ja, okay.
Tottenham Hotspur, alltså åkte ur Champions League då, även om det har spelats en omgång sedan nu i sjätte gruppspelsomgången, men deras chans försvann ju den femte redan, och så åkte de på den där förlusten då för första gången i ligan mot Chelsea. Men 5-0 ifrån Swansea-mötet, sättet de vann där på, det var nog inte helt oviktigt inför den här matchen.
Nej, det var, liksom, det var friskt för dem.
Pumpa upp syret igen.
Precis, och Kane, ja, som gör målen, fortsatte göra mål, men framförallt att Erik, nämnde du, Bosse, jag håller med om det, men framförallt Eriksen som har varit, alltså, sedan en längre tid tillbaka, behöver göra poäng. Framförallt poäng. Att han gör mål är ännu bättre, så, men framförallt så behöver han bli farlig med sina passningar och så. För det liksom föder de andra spelarna och det gör att Kane löper ännu mera och de andra. Så att det var jätteviktigt. Sen att det vart 5 mot Swansea senast, det var ju ännu roligare för dem.
Ja, vi följer Spurs. Intressant i den här matchen mot Manchester United på Old Trafford i den 15:e omgången. Det är tidig söndagsmatch det. Vi snackar Liverpool-West Ham avslutningsvis i det här avsnittet. Och vi pratar nu om ett lag som vänder hem i titelstrid efter plötslig oväntad förlust. 4 insläppta borta mot Bournemouth. Coutinho fortfarande skadad året ut, som det sägs. Är frågetecknen offensiva eller defensiva? Eller både och för Liverpool helt plötsligt? Eller inga alls? Det är bara att välja. Fältet är fritt.
Ja, alltså det blir nog. Jag menar, ska man ta revansch om man ska vara med och vinna? För de hade ju, som alla lag, väldigt många matcher i december här. Men det är ganska många lag där man tycker att de bör vinna matcherna för att hänga på i toppen. Förutom då 30 på nyårsafton mot City. Men om man tittar, gör man 3 mål i match så tycker man att man borde vinna den matchen. Nu gjorde de 3 mål senast, men de släpper in 4. Så att vi kan prata Coutinho och så, men jag tycker att det är liksom, det går inte att släppa in 4 mål och liksom vad säger att man ska, och det kanske de inte säger, men att man ska vara topplag.
Mm. Ja, gör man 3 utan Coutinho så har man en rimlig poängchans.
Ja. Men släpper man in 4 så har man inte det.
Okay.
Och det är liksom, och där är ju Matip skadad och nu kommer det väl kanske bli en mot West Ham, en Andy Carroll som kommer mot Karius i mål och sådana saker. Och sen får vi se om West Ham kommer att spela in Carroll i matchen och börja lyfta höga och långa och sådana saker. Men det är inte helt självklart att de fixar defensiven. Så där är ett frågetecken.
Lite mer testade också på det sättet, alltså, ja. I försvarsspelet. Och om nu Carroll kan utnyttjas på det där sättet.
Ja då, alltså, de möjligheterna finns. Det jag tycker var intressant med den här matchen, det är att intervjun efter torsken mot Bournemouth så var Klopp nästan lite överraskande nöjd. Alltså, han menar på att de hade varit ganska bra. De slutade spela efter 3-1 och lämnade över matchen till början. Alltså, hur han tänker tror jag lite i det här att man får acceptera ett och annat taskigt resultat. Jag vet inte om ni kommer ihåg, jag vet inte vilken säsong det var, men jag kommer ihåg det så väl för jag har använt det så många gånger som exempel när man pratar om det här. När City slog United i derbyt med 6-1, när Mancini satt som en solstrål. Sen vann ju United.
Var det Balotelli? Why always me? Var det den?
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt om det var det, men jag kommer ihåg att resultatet 6-1 i derbyt, alltså Manchester City slår United med 6-1 i derbyt och allt var ju liksom utom Ferguson. Han sopade undan det där resultatet på 3 sekunder och så vann de ligan sen. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Mm. Jag tror att Klopp är tillräckligt rutinerad och tillräckligt kunnig coach för att inse att okej, det här var resultatet 4-3 mot Burnley. Bort med det. När vi kliver upp dagen efter så är det borta och istället så kommer de alltså att vara fulla av revansch mot West Ham. Och det menar jag inte är så där riktigt lyckobådande för West Ham.
Ja, alltså värsta tänkbara
var. Ja, lite värsta tänkbara. Ja, jag tycker det.
Mm. Ja, absolut. Och jag menar med det som den formen eller det spelet som West Ham har visat så är det ju all prioritet på att först sätta en organisation och försvarsspel. Och även om man har Payet och man har massor med kreativa, men det, man måste ju sätta det och sätta det, behöva sätta det mot ett revanschsuget Liverpool på bortaplan, det blir inte lätt. Mm-hmm.
Liverpool-West Ham, verkligen ett bevis på att titelstrid och nedflyttningskamp fortsätter och är som
sen kan ju skälla affären,
mest intensiv här i december.
Affären och det här runt Bilic kan ju också naturligtvis vara en faktor så småningom. Mm. Ja.
Liverpool West Ham, tack för synpunkterna i det här avsnittet. Precis, behåll den där. En tumme upp helt enkelt. Det är det som gäller för Wenström Television på Facebook. Då syns vi och hörs vi hela tiden, konstant. Eller ja, det, alltså, man väljer ju själv. Men det är där man liksom kan, med en tumme upp.
Konstant var ordet.
Ni fattar hur det går till.
Självklart.
Eller hur? Du kan ju allt det där med sociala medier.
Eller hur, Ola?
Mm. Vår spindoktor.
Spindoktor, ja, det var bra.
Det är alltså småprogram från Storbritannien, från Wenström Television på wenström.tv, viasatsport.se och betsafe.com. Och så är poddversion på Acast och iTunes. Det är det varje onsdag. Vi ses och hörs helt enkelt.
Programmet presenteras av Betsafe.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.